I Sverige finns det en tidning för sjuk humor som heter Mad. Jag tror att den finns kvar, men den har åtminstone funnits. Det är nu många år sedan jag blickade i detta organ senaste gången. Men jag har i kärt minne en, som jag tyckte, väldigt rolig parodi. Den utkom ett nummer en gång på 60-talet och såg ut precis som tidskriften Det Bästa. Men den hette Det Värsta. Och så var det som på framsidan på Det Bästa ett register med olika artiklar. Och det var ju på 60-talet och det kalla krigets dagar. Så den första artikeln, den hette Klarar Ryssland ett kuddkrig? Sen var det en artikel som lite parodierade på temat Den människan glömmer jag aldrig. Artikeln hette Den hunden glömmer jag alltid. Och så till sist kom månadens bok. Den upptog en sida och så stod det Bibeln. Och det var väl kanske på den tiden då människor hade så pass bibelkunskap så de förstod att det går inte att göra om Bibeln till en bok på en sida. Man kan ju emellertid fråga sig, vad handlar Bibeln om? Finns det något tema i Bibeln som liksom är som en inflätad röd tråd? Ja, skulle jag göra som de gjorde där i Mad, så tror jag att jag skulle klara att ta ut några bibelversar, några tankar, och liksom ändå fånga det mesta av det viktigaste i Bibeln. Johannes 3:16 skulle förstås vara med. Så älskade Gud världen så att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Det andra jag skulle vilja ta med, det skulle vara någon text som handlar om judarnas särställning i Guds plan. Kanske bara någon vers om hur Pilatus låter sätta upp ett anslag på korset. Jesus från Nazaret, judarnas kung. Men det tredje, och det är det jag vill stanna för lite ikväll, det är det vi kallar för vetekornets lag. Fick vi med de tre texterna så har vi med förbluffande mycket av det som Bibeln handlar om. Johannes 12:24. Sannerligen jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv. Det här är den stora paradoxen. Det gåtfulla i kristendom. Detta som vi kan förstå så där glimtvis. Som vår livserfarenhet kan bekräfta och som vi ändå bara förstår som en dunkel och gåtfull spegelbild, att det kan vara så här. Den som bevarar sitt liv mister det, men den som mister det, han finner det. Och denna tanke, den finns ju på så oerhört många ställen i Bibeln. Första Mosebok 22. När Gud börjar att handla efter syndafloden så kallar han en man som heter Abram från början. Så småningom får han ett nytt namn, Abraham. Han har blivit lovad en son och nu är sonen född. Och så står det så här, vi läser från början. En tid härefter hände sig att Gud satte Abraham på prov. Han sa till honom: Abraham. Han svarade: här är jag. Då sa han: ta din son Isak, din enda son som du har kär, och gå bort till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska säga dig. Tidigt följande morgon lastade Abraham sin åsna och tog med sig två av sina tjänare och sin son Isak. Och sedan han hade huggit sönder ved till brännoffer bröt han upp och begav sig iväg till den plats som Gud hade sagt honom. När nu Abraham på tredje dagen lyft upp sina ögon och fick se platsen på avstånd sa han till sina tjänare: stanna här med åsnan, jag och gossen vill gå dit bort. När vi har tillbett ska vi komma tillbaka till er. Och Abraham tog veden till brännoffret och lade den på sin son Isak, men själv tog han elden och kniven, och det gick så båda tillsammans. Då talade Isak till sin fader Abraham och sa: min fader. Han svarade: vad vill du, min son? Han sa: se, här är elden och veden, men var är fåret till brännoffret? Abraham svarade: Gud utser nog åt sig fåret till brännoffret, min son. Så gick de båda tillsammans. När de nu hade kommit till den plats som Gud hade sagt Abraham, byggde han där ett altar och la veden på det. Sedan band han sin son Isak och la honom på altaret ovanpå veden. Abraham räckte ut sin hand och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade Herrens ängel till honom från himmelen och sa: Abraham, Abraham. Han svarade: här är jag. Då sa han: låt inte din hand komma vid gossen och gör ingenting med honom. Ty nu vet jag att du fruktar Gud, nu då du inte har undanhållit mig din enda son. När då Abraham lyfte upp sina ögon fick han bakom sig se en vädur som hade fastnat med sina horn i ett snår. Abraham gick dit och tog väduren och offrade den till brännoffer i sin sons ställe. Och Abraham gav den platsen namnet Herren utser. Nu för tiden heter den berget där Herren låter se sig. Och Herrens ängel ropade för andra gången till Abraham från himmelen och sa: jag svär vid mig själv, säger Herren, eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din enda son, därför ska jag rikligen välsigna dig och göra din säd talrik som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand. Och din säd ska inta sina fienders portar, och i din säd ska alla folk på jorden välsigna sig, därför att du lyssnade till mina ord. Sedan vände Abraham tillbaka till sina tjänare, och de stod upp och gick tillsammans till Berseba. Och Abraham bodde i Berseba. Vad tänkte de på när de gick dit? Ja, så småningom får man ju veta vad grabben går och tänker på. Vad är det vi ska offra? Vad tänker Abraham på? Det får vi inte veta. Han säger trosvisst till sina tjänare: när vi har tillbett ska vi komma tillbaka. Man kan undra om han trodde på det själv. Kanske gjorde han det. Jag är kanske väl så nyfiken på frågan: vad tänkte de på när de gick tillbaka? När de åkte hem igen? Eller gick hem igen? Vad tänkte de på då? Vad hade de för gudsbild när de begav sig till Moria berg? Och vad hade de för gudsbild när de for hem igen? Blir Isak chockad? Ja, det vet vi inte mycket om. Jag har en god vän som brukar säga ibland att han blir så chockad när pappan skulle offra honom, så han sa ingenting under resten av sitt liv. Det är därför inte står någonting om vad Isak kan ha sagt eller tänkt. Men det är ett tillägg till Bibeln, och sådana varnas vi ju för. Kunde Abraham möjligen funderat på hemvägen över vad det här skulle betyda? Vad menade Gud? Egentligen fick ju Abraham ingen förklaring. Och så är det ju ofta här i livet. Jesus säger när han tvättar fötterna på sina lärjungar och Petrus drar in fötterna för att han inte ska komma åt dem. Du ska inte tvätta mina fötter. Så säger Jesus, vad jag gör förstår du inte nu. Men framdeles, i framtiden, ska du fatta det. Och det är ju väldigt mycket i våra liv som fungerar efter den principen. Det jag gör förstår du inte nu. Och jag är inte så hemskt bråttom med att förklara det heller. Det kommer en dag då du förstår det alldeles själv. Så småningom ska det klarna för dig. Kanske att vi kan säga så här om Isak och för all del också om Abraham. Att han fick sitt liv tillbaka. Och så här är det ibland med oss människor. Jag tänker på ett själavårdssamtal jag hade en gång med en man som hade genomgått en lång och mycket svår kris. Och ni vet hur det kan bli. Allting kan bli så fastkört, så omöjligt, så hopplöst att man till sist misströstar om allt. Nu finns det ingen utväg längre. Jo, det finns en. Om det är en utväg eller ej, det vet jag inte. Men det finns bara ett som återstår. Så fanns det en annan väg. Och den mannen kom långsamt och med mycket möda tillbaka till livet. Att komma tillbaka som människa. Innan krisen började så var detta en person som hade haft många möjligheter i sitt liv. Stora talanger, stor bekantskapskrets, många dörrar öppna. Och till sist hade Gud i sin nåd fört honom tillbaka till detta. Han fick tillbaka många vänner, många möjligheter. Han kom åter i det läge att han kunde göra bruk av sina många gåvor och möjligheter. Jag minns jag frågade honom till sist. Säg mig nu min vän, är du tillbaka där du började? Han tänkte en stund och så sa han nej. Jag har fått allt tillbaka, men jag är inte tillbaka där jag började. Det har hänt någonting i mitt liv. Någonting som kanske inte skulle ha kunnat hända på något annat sätt. Men fråga mig inte vad det är som har hänt. För det vet jag inte om jag kan säga. Han hade förlorat allt. Och fått allt tillbaka. Och ytligt sett var han tillbaka vid utgångspunkten. Men det var han inte. Och sådant är livet. Herren kan handla med oss ibland. Utan att i detalj förklara vad han gör. Och det han gör i våra liv, det förändrar oss fastän vi kanske inte ens efteråt riktigt förstår hur det gick till. Jag gör allting nytt. Ja, det gör ju Herren. Jag gör allting nytt. Pelle läste de orden nyss. Och ibland gör ju Herren allting nytt. Faktiskt genom att ta något av det gamla ifrån oss. Och så tänker vi, ja då får jag något annat istället. Nej, vi får tillbaka det som vi förlorade. Och då är det alldeles nytt. Det är som om något helt annat hade börjat. Ibland kan det vara så. Och detta är ju ett stycke av vetekornets lag. Att den som mister kanske det dyra det viktiga, det värdefulla i livet. Stå närmare möjligheten att hitta det riktigt stora och riktigt värdefulla. Medan den som har allt i orubbat bo, inlåsta i kassaskåp som i sin tur är inlagda under madrassen, om ni förstår vad jag menar, den löper den största risken att förlora allt. Jag vet inte om du förstår det här. Jag tycker inte jag gör det. Men var och en av oss som har varit med några år vet att ja, men det är ju så här det är, vet jag. Tänk så ofta det är på detta viset. Och då kanske vi ändå måste acceptera det. Och jag tycker Bibelns trovärdighet lyser fram med en sån oerhörd kraft. Just därför att detta tema finns på så många plan och så många nivåer. Jesus själv. Han som inte räknade jämlikheten med Gud som en privat egendom, som ett byte som det står i gamla översättningen. Alltså något som han hade rövat åt sig, något som han kunde behålla för sig själv. Utan han lämnar maktens position, förnedras in till döden på ett kors. Och så säger han sen: mig är given all makt i himmel och på jord. Ja visst, säger vi, men det hade du ju förut. Du är ju bara tillbaka där du började. Nej, inte alls. Något märkligt har hänt med honom under vägen. Hebreerbrevets apostel talar om det. 5:e kapitlet. Ord som fascinerar mig mycket. Hebreerbrevet 5:7. Under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja. Fast han var son lärde han sig lyda genom att lida. Och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning, av Gud kallad överste präst, en sådan som Melkisedek. Det som jag tycker är så hemlighetsfullt med den här texten är den 8:e versen. Fastän han var son lärde han sig lyda genom att lida. Ja, men säger vi, Jesus var ju aldrig olydig. Sonen gör bara vad han ser fadern gör. Jag har inte kommit för att göra min vilja utan han som har sänt mig. Kan någon enda av er överbevisa mig om någon synd? Han som aldrig bröt mot faderns vilja, han fick lära sig att lyda genom att lida. I den process där han lämnar ifrån sig allt för att få allt tillbaka, och för att ytligt sett komma tillbaka till samma punkt som där han började, så säger Hebreerbrevets författare att någonting har hänt också med honom. Att mycket hände med oss, det vet vi ju. Men här står någonting som vi inte omedelbart kan plocka sönder i små bitar och rada upp i våra teologiska tabeller. Men var och en som har varit med om det här vet ju om en djup erfarenhet hur sant det är. Lydnad, det är inte en fråga om gärningar. i första hand. Jesus gjorde allt som var faderns vilja. Utan här talas det om lydnaden som en attityd. Ett sätt att förhålla sig till Gud. Det grekiska ordet betyder att lyssna uppmärksamt. Att underordna sig. Och det handlar alltså om en attityd, om en relation. Inte om precis vad man gör. Abraham fick lära sig lyda genom att lida. Det var säkert en smärtsam vandring att gå iväg med grabben. Du ska offra honom. Han står ju där med kniven till sist. Man kan ju undra om han hade dratt ut lite på det hela. Nu lägger vi en vedpinne här och så dricker vi kaffe och sen lägger vi en vedpinne till och så väntar vi en stund och så lägger vi en vedpinne till och tar 4 dagars bön och fasta. Sen lägger vi en pinne till, får vi se om inte Herren gör något. Har du gjort så någon gång? Så har vi antagligen alla gjort. Abraham kanske mer än de flesta hade erfarenhet av att Herren kan komma för sent och ändå i rätt tid. Isak föddes ju när det var på tok för sent. Både Abraham och Sara hade ju lätt, som det står i den svenska översättningen, eller kanske skrattat. Det kan man också översätta det med. Jesus kommer alltså tillbaka till samma punkt som där han började. Och ändå har någonting fullständigt nytt inträffat. Han avstod från makten och fick makten tillbaka. Och därmed inträffar något fullständigt nytt. Ett märkligt drama. Tuppen ska inte gala förrän du 3 gånger har förnekat mig. Ja, han hade ju kallelsen Petrus. Du är Petrus. På denna klippa ska jag bygga min församling. Här om alla andra överger dig så ska inte jag göra det. Tuppen ska inte gala förrän du 3 gånger har förnekat mig. Petrus som förlorade allt och fick allt tillbaka och som var totalt förändrad efteråt. De stora orden var som bortblåsta. Herre, du vet allt. Israels folk som fick landet förlorade det, drevs bort, nu återsamlas och får det tillbaka. Och återigen tycker jag, men nu är de ju tillbaka där de började. Det har inte hänt något. Jo, det har hänt väldigt mycket. Det här är ett bibliskt tema på många nivåer. Hela mänskligheten, om du vill. Det börjar inför Guds ansikte. Var slutar det någonstans? Inför Guds ansikte. Ja, men då är vi ju tillbaka där vi började, säger vi. Då var väl syndafallet antagligen ett olycksfall i arbetet. Någonting gick snett. Ja, vi kan inte utröna så mycket om det. Men det hela kommer att visa sig högst meningsfullt när det är färdigt. Liknelsen om den förlorade sonen går ju inte att gå förbi i det här sammanhanget. Den är ju i berättelsens form. En sorts utläggning och till och med en överbevisning, kunde man säga, om sannfärdigheten i vetekornets lag. Den hemmavarande sonen som bevarar allt och mister det. I så många år har jag nu tjänat dig och du har aldrig gett mig något. Han är så besviken så han kunde dö. Den förlorade sonen, han som miste allt och fick det tillbaka, det är han som har möjligheten att förstå vem fadern är. Ibland får Guds folk för sig att Guds godhet med nödvändighet måste visa sig i att vi slipper undan allt. Alla svårigheter, alla kriser, ingenting ska vi behöva mista. Allt ska liksom finnas välbevarat och i orubbat bo. Och Gud vare lov, vi lever under stort beskydd. Det ska vi ha som grunduppfattning. Vi lever under stort beskydd. Vi är mycket välkomna att be Gud att han fortsätter att beskydda oss. Men kriserna kommer och svårigheterna. Och i de tiderna får man kanske inte alltid någon omedelbar förklaring vad det är som är på gång. Det kan ligga en väldigt tröst i att komma ihåg det här ordet. I framtiden ska du fatta det. Det kommer en dag. Och du får vara stilla in till dess. Det kan vi ju inte alltid. Vi kanske kämpar och grubblar och bestormar himlen med våra frågor och våra knytnävslag. Men när tiden är inne så klarnar det ofta. Jag tycker så mycket om den 73:e psalmen. Därför att den talar om en människa som är precis i en sån här kris. Det kanske handlar inte bara om en enstaka person, utan att det här är en profetisk bön som just gäller Israels folk. Eftersom det står i början att Gud är god mot Israel, mot dem som har rena hjärta. Sen talar ju psalmisten mycket om hur bra det går för de ogudaktiga och mindre bra för de gudaktiga, underförstått honom själv. Och han blir avundsjuk och han blir, ja, förgrämd på många vis. Men mitt i denna krisen som han inte klarar av att lösa och som han inte klarar av att förstå, så har han ett råd att ge oss. Och det som står i 23 versen. Dock förblir jag alltid hos dig. Vi kommer alla in i situationer som vi inte förstår och som vi inte har kontroll över. Vad gör vi då, säger vi? Det måste ju finnas något. Tala om för oss nu. Hur gör jag här? Ja, det finns tillfällen då vi kanske bara måste säga som den här psalmisten. Dock förblir jag alltid hos dig. Jag mötte på ett ashram en kvinna i medelåldern som berättade att hon hade kommit in i en sån här omöjlig livskris. Hon sa inte så mycket om vad det var, men jag förstod att hon hade legat på sjukhus och att hennes framtidsutsikter var svåra eller åtminstone smärtsamma. Och så hade hon fått en kassett med undervisning ur den 73:e psalmen. Och precis den här versen hade burit henne genom hela krisen. Hon var tvungen att säga sig: jag förstår ingenting av det här. Jag vet inte vad som pågår. Jag vet inte om Gud är för mig eller mot mig eller något i det här. Men jag behöver inte veta det. Jag kan fatta ett enda beslut. Dock förblir jag städse hos dig. Och så småningom hade vägen öppnats ut ur krisen, ut ur svårigheten. Jag tänker på Kain. Han är ju också en sån här människa som förlorade. Jag har väl hört att mänskligheten numera indelas i vinnare och förlorare. Ska man tala riktigt modernt språk så är det winner and loser. Loser ska man inte vara. Det vet du väl. Kain är en förlorare. Kain och Abel offrar båda till Herren. Och så står det att Herren såg till Abels offer, vad det nu betyder. Någon form av bönesvar tycks ha kommit Abel till del som inte Kain fick. Han kunde levt efter tanken: dock förblir jag städse hos dig. Om det här nu inte blev min lott, så gör det ingen skillnad. Jag är hos dig ändå. Men det blev ju inte så. Kain ville inte vänta på att få se, så att säga, Guds handlande i det långa loppet, utan han tog sin hämnd omedelbart. Jag tänker på en annan person jag mötte en gång. Han hade upplevt många former av mänskligt svek. Och första gången jag träffade honom så blev det mycket samtal om detta med att förlåta den och förlåta den och förlåta honom och förlåta henne. Och så hände det i hans liv som brukar hända. När Gud ger kraften att förlåta människor. Han blommade upp. Och mådde efter en tid mycket bättre. Men sen stannade det. Vi hade nog väntat oss, både han och jag, att det liksom skulle gått, om jag får säga det så, till full hälsa. Men det gjorde det inte. Det stannade ut någonstans mitt emellan. Han återkom då och då. Och jag visste inte det vad jag skulle göra med honom. Och till sist hörde jag mig själv säga en dag: du kanske måste försonas med ditt liv. Du kanske måste försonas, inte med någon person, utan med att ditt liv blev så fattigt som det blev. Tänk om det kom in en sorts förlåtelse, en förlåtelsens kraft i ditt liv. Över alla missade tåg och alla missade bussar, alla tillfällen som alla andra fick och inte du. Ja, kanske det. Så småningom reste han sig och gick och såg inte ut som det hade hänt något sådär förfärligt dramatiskt, radikalt. Och vi tappade kontakten med varann. Så ringde han ett halvår senare. Och så sa han att det där du sa om att försonas med sitt liv, det startade en lavin i mitt liv. Jag hade ingen aning om att jag hade så mycket besvikelse kvar. Jag har fått be om så mycket hjälp att kunna försonas med allt som inte blev mitt. Allt som jag tyckte att jag skulle ha kunnat få och inte fick. Och det var en process som varade länge i den mannens liv. Jag vågar säga något år åtminstone. Och det var ibland balansgång på slak lina. Jag förvånades själv över vilka krafter som kunde lösa i hans liv. Men han bodde på annan ort. Vi träffades inte så mycket. Sen ringde han när det hela var över. Och jag hörde, detta är en helt annan människa. Och det var det. Det är många år sedan. Och det har hållit sedan dess. Och det är det jag skulle vilja få lägga fram som mitt budskap ikväll. Detta att vi kanske inte kommer undan alla gånger att förlora vårt liv för att finna det. Och att det finns en sorts försoning som handlar om att försonas med sig själv och att försonas med Gud. Så att man verkligen till sist uppriktigt kan säga som Asaf: dock förblir jag städse hos dig. Du håller mig i din högra hand. Och du skall uppta mig med ära. Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Om än min kropp och min själ försmäktar, så är Gud mitt hjärtas klipp. Och min del i vinnerligen. Hur mycket förstår vi av det här? Nej, det är inte mycket. Det är verkligen inte mycket. Inte ens efteråt. Då kan vi bara se allt vad märkligt en sån här passage genom dödsskuggans dal kunde föra med sig. Men inte ens då förstår vi riktigt i psykologiska termer vad det var som hände. Vi kan bara konstatera, jag är aldrig densamme som förut. Jag är tillbaka till utgångspunkten, kanske. Men jag är inte densamme. Utgångspunkten, den är sig lik. Men jag är förändrad. Ja, det är en livets hemlighet det här. Och vi får på något sätt sträcka oss mot Gud och be att han bevarar oss för att göra som Kain. Utan att vi får vara stilla i Guds hand. Det betyder ju inte att man inte söker hjälpen. Det betyder inte att man skulle sluta med att bestorma Herren med böner och frågor. Men att det som sker inte får oss att vända honom ryggen, utan att vi vandrar tillsammans med honom fortfarande. Låt oss be tillsammans. Herre, allt är ju ditt. Och ibland kan vi liksom ana din fråga, har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Jo, herre. Det som vi har fått som gåvor att förvalta, det är ju ditt. Det är din egen. Herre, vi ber att du ger oss en förtröstan till dig själv i våra hjärtan. Att vi får leva i den tryggheten att ingen makt i höjden och ingen makt i djupet kan skilja oss från din kärlek i Kristus Jesus. Hjälp oss att ta emot våra liv, Herre, så att det som sker på olika sätt får forma oss till din avbild. Du Jesus Kristus, som fick lära dig att lyda genom att lida. Vi tillber dig och vi prisar dig. I Jesu Kristi namn. Amen.